Jag ska tystna den och blicken. Ni kan inte se det, men jag ser det.
Välkommen till en ny säsong av Sunnepodden. En podd om människorna som bygger platsen. En podd som lyfter fram intressanta personer och som gör Sunne till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Och jag som styr samtalet idag heter Linnea Svärd. I boken Mästarnas köksträdgårdar läser jag om handfasta tips på hur man förverkligar sin dröm om en prunkande köksträdgård. I den boken medverkar Anneli Enqvist. Och det är ett sånt paradis som hon tillsammans med sin man driver. Grobo, köksträdgård och bygghantverk. Anneli är trädgårdsmästaren bosatt i Gräsmark som vid sidan av sin egen köksträdgård också varit med och utformat Sunne trädgårdsutbildning. Där är hon utbildningsansvarig och odlingslärare. Hon har skrivit odlingsböcker för både barn och vuxna och jag möter Anneli i ett samtal om motivation, att våga ta sin plats och om hur dans och odling är besläktat. Vi grottar också ner oss i hennes egen slogan. Mätt på en plätt. Välkommen till Sunnepodden, Anneli Enqvist.
Tack.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Vad skönt.
Mm.
Vad har du gjort idag?
Idag har jag varit på möte på Kulinarika. Jag har träffat en av mina trädgårdspraktikanter där och sen har vi planerat skördefesten som vi ska ha med trädgårdsutbildningen på Kulinarika när vi ska använda elevernas grönsaker och så ska de få tillaga dem och göra en festmåltid tillsammans med Bibi Kringlund.
Oj, vad kul!
Ja.
Där måste man vara. När är den?
Den kan man kanske bli specialinbjuden till då. Nej, det är för eleverna.
Jaha.
Exklusivt för att de ska få njuta och skörda frukterna och avnjuta en måltid.
Vad är det för elever?
Trädgårdsutbildningen i Sunne. Det är en ettårig yrkesutbildning som Komvux anordnar. Som är nystartad för i år, men den kommer att fortsätta ett antal år framöver, hoppas vi. Vi har nytt antag här. 15 oktober kan man börja söka.
Oj, vad spännande. Och vad är din roll i hela den här utbildningen? Är du huvudlärare?
Jag är utbildningsansvarig och odlingslärare kan man säga. Så jag försöker hålla ihop trådarna och planeringen.
För du är ju trädgårdsmästare och odlare som driver Grobo köksträdgård eller Grobo köksträdgård och bygghantverk i Gräsmark tillsammans med din man. Och innan vi djupdyker lite mer i det så tänker jag att vi ska börja med lite snabb info. Namn?
Anneli Enqvist.
Yrke?
Trädgårdsmästare.
Ålder?
49.
Civilstånd?
Gift.
Bor?
I Gräsmark.
Gött. Jag tänker vi ska backa bandet lite och lära känna dig lite mer på djupet. Vem är Anneli Enqvist?
Oj. En blödig typ som värnar om allt levande och alla livsfrämjande processer.
Vad fint.
Ja.
Vart kommer du från början? Du är inte från Sunne från början, eller hur?
Nej, jag är från Dals-Ed i Dalsland.
Mm.
Där växte jag upp och bodde tills jag började på universitetet.
Vad gjorde du på universitetet? Vad började du?
Det var en salig blandning, men jag läste systemvetenskap till att börja med. Och sedan psykologi och litteraturvetenskap och kulturgeografi och humanekologi innan det blev trädgårdsmästarutbildning.
Just det. Men för när vi pratade lite senast så pratade vi om att det inte alltid har varit odling för dig utan dansen har spelat en stor roll i ditt liv.
Mm.
Och att du hade faktiskt tänkt att du skulle jobba med dans.
Mm.
Vad var det med dansen som var?
Ja, men alltså dans och musik och att vara i rörelse, det tror jag nog alltid har varit viktigt för mig. Så det var nog. Jag har ju gått 3 år på olika folkdansutbildningar på folkhögskola. Och hade nog någon ambition om att jag skulle jobba som danspedagog. Åtminstone del av tiden. Och det gör jag ju lite frilans, på frilansbasis fortfarande.
Vad är det för dans då som du ägnar dig åt?
Det är polska och gammeldanser.
Oj, vad kul.
Ja, folkliga pardanser helt enkelt.
Men hur kom dansen till dig från början?
Ja. Ja, var startade det egentligen? Jag måste ha gått någon kurs i något annat folkhögskolesammanhang.
Mm.
Bara börjat dansa i någon bystuga och upptäckt hur roligt det var.
Mm.
Och ett bra sätt att umgås på, tror jag. En väldigt positiv upplevelse i kroppen och att få vara i sån total närvaro i musik och dans och med en annan person.
Och nu, här i Sunne så är du aktiv i Sunne Dans, vet du, dansk?
Sunne Danshus.
Danshus,
ja,
precis.
Absolut, det är jag. Vi anordnar danser med Västern och teater några gånger per termin.
Mm. Roligt.
Mm.
Är alla välkomna?
Ja, absolut. Vi inleder alltid med en timmes workshop också så att man kan få prova på.
Aha.
Sen går det bra att bara komma dit och hänga också. Bara vara och lyssna på musiken.
Till livemusik då?
Det är livemusik med spel. Men...
Underbart.
Mm.
Men du, nu jobbar ju du med odling. På vilket sätt är dans och odling besläktat? Finns det någon?
Ja, jag tror att jag jobbar med odling delvis för att jag vill dansa. Också för att den rörelsen som det, att ha ett rörligt yrke där man får använda kroppen på ett positivt sätt, lustfyllt sätt, det är ju väldigt närbesläktat. Och att jobba med formgivning trädgårdsformgivning i ett rum, det är ju också närbesläktat med dans.
Hur då?
Att olika saker förhåller sig till varandra. Och att det alltid är en rörelse utomhus i levande material som också är dans på ett sätt. Grobo är min berättelse om hur jag önskar att livet och samhället ska se ut, tror jag.
Mm. Hur då?
Ja, ett livsfrämjande avtryck brukar jag kalla det att jag håller på med. För att det är så mycket i samhället som inte är livsfrämjande och inte främjar varken människan eller något annat levande liv egentligen. Mm. Och då försöker jag, för att stå ut med mig själv och stå ut med det jag gör, så vill jag vill visa på alternativ.
Mm. Men precis, för det står ju det att er ledstjärna är och ert mål är att skapa ett så livsfrämjande avtryck som möjligt. Mm. Men om jag är då en lekman som jag, om du ska beskriva då ett livsfrämjande avtryck, vad är det?
Att så som vi odlar och verkar då, så försöker vi se till alla lokala resurser som finns. Vi brukar till och med säga att allting är en resurs tills motsatsen är bevisad. Och det låter ju som att det är en enda
juridik.
Stor... Ja, kanske det. Men allt levande material då, till exempel, organiskt material, använder vi ju i odlingarna. Och täckodlar med och använder som alternativa gödselmedel för att inte behöva köpa in jord och gödsel till exempel. Inte köpa in krukor och sådär, utan vi försöker återbruka och cirkulera material. Det är väl ett sånt tydligt sätt vi ändå tycker att vi kan visa. Och inte använda energitillförsel i odlingen heller. Med många större odlingar och stora växthus och så använder ju jättemycket energi. Men vi försöker att inte göra det, utan odla upp, driva upp planter utan tillskottsvärme i växthus. Mm.
Ja, hur jobbar ni då?
Vi använder LED-belysning vid uppdrivningen och försöker att inte driva upp saker för tidigt på säsongen. Jobba lite med kallsådder och lite vintersådd där saker får ta tid, och så får man ju välja grödor lite grann utifrån det då.
Just det, så man jobbar väldigt mycket efter säsong. Vad är höstens grödor eller liksom.
Mera så.
Men hur började allt med odling för dig?
Jag tror det var ett starkt, starkt miljöengagemang som nog har funnits med hela tiden. Men jag minns att jag, när jag tänkte att jag skulle börja hålla på med odling och försökte rensa i mammas och pappas morotsland, så hade jag svårt att bestämma vilken morot som skulle få leva och vilken som skulle gallras bort. Och då tänkte jag, nej, men det här kan ju inte jag hålla på med.
Men det lärde du dig sen?
Jag har lärt mig det.
Men har det alltid varit självklart för dig att gå din egen väg?
Nej, det har det inte varit. När jag växte upp så jag växte upp på ett litet, i en liten by där det kanske var viktigt att inte sticka ut, eller, och det fanns inte så många referenser heller till vad man kunde göra. Men, och jag vet att jag undrade om det fanns något mer, något litet sökande där redan. Finns det något mer, något som är lite större, för att tillvaron kanske inte var så meningsfull. Och så var jag väldigt blyg. Jag vågade inte uttrycka mig och uttrycka vad jag kände, kanske. Så det har ju varit en process att komma fram till det och våga uttrycka sig och våga skapa mening.
Men hur hittar man sin egna röst om man är så blyg och rädd?
Det kan väl vara som jag då, jag skrev mycket eget, dagböcker och sådär. Och sen i möten med en värld som utvidgar sig på något sätt med nya människor och nya sammanhang, så blir det ju stegvis förändring, tänker jag, till någonting där det känns mer, alltså där det känns lättare att vara ärlig och öppen, därför att bemötandet blir utefter det. Det är ju fortfarande så att i vissa sammanhang så är det ju, så tystnar ju jag också, där det inte känns som att jag får utrymme eller kan ta den platsen, för att vi är ju sociala varelser som står i relation till varann och vi vill bli bemötta och accepterade. Jag ville nog våga stå upp för saker och någon känsla för vad som var rätt och fel och som drev på det. Övergången från att vilja berätta någonting utåt, den kan jag inte, den vet jag inte hur den gick till faktiskt.
Nej.
Där det liksom blev viktigt, och ja, det är nog ett, alltså, jag vet inte hur man ska, för den är inte jag klar över, Linnea.
Nej.
Jag vet faktiskt inte det.
Nej, det är
hur det går till. Men jag kan tänka så här att många gånger så det kan ju låta som att det är självklart att våga ta den platsen att uttrycka sig. Men om man kommer från ett sammanhang där det inte är accepterat att ta plats, så är det ju det som är modet. Och jag kan ju fortfarande få skamsköljningar, kallar jag det, när jag, oj, nu har jag synts och hörts för mycket.
Ja, sorgligt.
Ja, det är det. Det är ju alltid liksom att mäta in sig i relation till allting annat. Alltså det tar ju väldigt mycket energi.
Ja, men det är så spännande att höra att du var så blyg. Och sen så tycker jag att du, alltså när jag utifrån ser på vad du, ditt livsverk än så länge, och så kan jag se, wow. Alltså jag tycker att det är så häftigt när man träffar människor som verkligen gör det de vill. Alltså, om man kallar det dröm eller en självklar väg eller whatever. Men känner du dig stolt över dig själv?
Ibland. Ibland, absolut.
När känner du dig stolt?
När jag känner att det inte spelar någon roll vilket bemötande jag får. För då känner jag att jag har varit extra sann.
Just det.
För då blir det inte viktigt, det där runt omkring. Det är inte så ofta det där. Men det kan ju också vara ett sätt att kolla av vad det är som är den egentliga drivkraften då. För när, in, inte tankarna om hur ska det där bemötas eller vad ska andra tycka. När inte det finns med, då är ju jag sann mot mig själv.
Ja, då hittar man kärnan på något sätt.
Ja.
Berätta om dina böcker och liksom...
Ja, om man tycker att det finns något att berätta så är det ju ett sätt att få fram det genom att skriva och publicera någonting förstås. Och då, när jag jobbade som trädgårdsmästare i Rottneros Park så skrev jag boken Drömmen om Rottneros Park. Jag gjorde den tillsammans med Lars Jakob Jakobsson som fotograferade och formgav och också gav ut den på eget förlag. Det var ett jättefint och roligt samarbete. Och där kände jag att jag fick berätta om vad jag tänkte om trädgård och utvecklande skötsel och förvaltning.
Mm. Så den gav du ut först och sen nästa bok?
Ja, nästa bok jag skrev hette Så ett frö. Och det var en odlingsbok för de yngre åldrarna kan man säga. När jag jobbade med ett odlingsprojekt på Rosendals trädgård i Stockholm.
Mm. Vilken ålder riktade sig den boken till?
Egentligen sa vi att vi ville att den skulle kallas familjebok. För vi tycker nog att alla åldrar kan läsa den och ha nytta av den som en grundbok. Men den hamnade väl på hyllan 3-6 år.
Mm.
Men vi har också fått den feedbacken sen att det blev en familjebok. Faktiskt.
Fint ändå tycker jag.
Väldigt roligt. Och den blev utsedd till årets trädgårdsbok 2015.
Va?
Mm.
Och det sitter du och håller på. Som ett litet frö.
Ja.
Som det fick inte växa förrän nu. Men jag tänkte... Skriver du fortfarande?
Det gör jag. På ett annat sätt kanske. Men jag har några bokidéer i huvudet som jag har lust att göra.
Var sak har sin tid kanske?
Absolut.
Den här metaforen du vet. Att man sår ett frö som man sen ska kunna skörda. Den använder jag väldigt mycket i mitt liv måste jag säga. Jag tycker det är en så himla fin bild.
Ja visst är det det. Och det är massa parametrar som måste falla in för att det ska bli en skörd där då. Och oklart när.
100%. Jag tycker också att det är sådär att man sår det här fröet. Och sen så måste man ju vara där och liksom påta och vattna och allt det där. Och sen växer det. Och sen vet man inte riktigt när man ska få skörda frukten av det man har sått.
Nej, det är spännande. Och det tänker jag lite om man tänker på trädgårdens olika syften då. Man använder ju trädgård i rehabiliterande syfte ibland också. För att läka från en utmattning till exempel. Det är ganska vanligt. Stressrelaterad ohälsa. Och då är det ju mycket det där att bli påmind om naturens långsamma processer och att det inte går att skynda på. Och det går inte att skynda på oss människor till bristningsgränsen heller. Det märker vi ju.
Mm.
Och att trädgården då och de naturliga processerna kan hjälpa ett läkande.
Det finns ju ett projekt som jag älskar namnet på. Det är liksom så här lite kitschigt. Det är som en sån där bra låt som man kommer ihåg refrängen på. Vet du vilket jag tänker på?
Mm, jag anar var vi är på väg.
Mätt på en plätt. Jag tycker det är så fint. Odla mat och mångfald har jag skrivit här.
Ja.
Kan inte du berätta lite om vad Mätt på en plätt är?
Jo, det startade som en försöksodling eller ett odlingsexperiment i Rottneros Park. Jag och alla som jobbade i Rottneros Park, vi ville visa åskådliggöra hur stor yta som kanske behövs då för en person för att det ska odlas mat under ett år, som räcker under ett år till en person.
Oj, hur kommer man fram till de resultaten?
Ja, men det finns ju lite grann att läsa om. Så att det finns teoretiska experiment i alla fall och försöksytor på andra platser i Sverige, men då har det kanske varit mer storskaliga odlingar och sådär, så har man försökt plocka ner det till en hanterbar nivå. Men jag tänker att om man odlar intensivt och återplanterar successivt under säsong när saker är avskördade och sådär, och jobbar, odlar på höjd, i upphöjda bäddar och sådär, så kan man få ut mycket mera skörd, och det var det jag ville visa.
Mm. Och vad blev resultatet?
Det blev att jag och min familj klarade oss jättebra på det där som jag tänkte skulle räcka till en person under ett år.
Oj, så ni var, hur många är ni?
Ja, vi är ju bara två vuxna och ett litet barn. Men i alla fall så räckte det då till åtminstone dubbelt så många som jag tänkte.
Oj, vad häftigt. Mm. Vad känner man när man når ett sånt resultat i sin egna forskning?
Mm. Att det här vill jag berätta mer om, och så tänker jag att det är ju så applicerbart för många. Mm. Oavsett vilken skala man kan odla i, så är det ändå så att bara visa att 200 kvadratmeter, det är en liten radhustäppa möjligen då. Där skulle man kunna odla mat till sin familj och få så att det räcker nästan helt till, det är ju inte något spannmål med i det, och det är inte kanske alla torkade baljväxter man behöver, men om man äter huvuddelen vegetariskt och tänker att man ska ha rotsaker och egentligen alla grönsaker som man behöver, så ska den ytan räcka.
Hur kom du fram till den idén från första början?
Det där är en gammal idé som vi hade med redan när jag jobbade i Rottneros park för 10-15 år sedan, att det skulle vara så roligt att visa, undersöka den ytan. För det handlar ju, vi pratar om livsmedelsförsörjningen och att jordar utarmas och att vi har låg självförsörjningsgrad i Sverige och så vidare. Och det behövs ju experiment som visar vad som är möjligt faktiskt, och på ett lustfyllt sätt som kan bidra med kunskap till fler.
Vad är målet med projektet?
Nu är målet att fortsätta sprida kunskapen och erfarenheterna från det projektet, och sen göra nedslag under att man kan göra ett pedagogiskt upplägg som följer hela odlingsåret. Och det har jag gjort på Vi trädgårdar det här året. Där vi har haft ett antal träffar som fokuserat på vad som är aktuellt i säsong då, att göra i sin trädgård med sin odling för att få ett gott resultat. Och så gör jag på trädgårdsutbildningen i Sunne här också ett motsvarande mätt på en plätt. Så alla eleverna har ju odlat i det trädgårdar med grönsaker, och det är de vi nu ska göra en skördefest utav här då i oktober.
Vad spännande. Blir det då att man får liksom lägga in sina grönsaker för att de ska hålla då hela året, om man då skulle leka med tanken att praktiskt utföra det liksom?
Just det. Det där med skörd och lagring. Nu går vi in i den säsongen här, och det är jätteviktigt att kunna ta hand om sina grönsaker också. Mm. För det är lätt att hamna i odlandet bara, att det är lustfyllt, men sen orkar man inte ta hand om skörden. Och det är ju delvis för att det finns för lite kunskap om det förstås.
Mm.
Ja, och hur det blir riktigt gott. Mm. För det vill man ju. Det ska inte vara en plåga direkt att ta hand om sina grönsaker.
Eller rättare.
All zucchinin. Ja, men all zucchinin kan man väl tycka är en plåga ibland. Till exempel.
Då blir det jättemycket.
Det kan bli jättemycket.
Jaha.
Ja, ibland blir det för mycket, eller väldigt mycket av en grej. Och då kan man ju tröttna på det.
Ja,
och då gäller det ju att vara kreativ. Med materialet.
Yeah.
Det är inte bara att gå och handla då, utan ska man klara sig på de grönsakerna som man har odlat fram själv, då måste man ju vara skicklig på att tillaga dem och ta hand om dem.
Och så då blir man både, som trädgårdsmästare blir man både bra på att odla, men också en fantastisk kock och väldigt innovativ kock.
I en drömvärld blir det så.
Det kanske kan vara en till linje på eran.
Ja, men den har vi faktiskt planer på.
Ja, ni har det.
Ja, inte utan då, det är inget, men det finns ju en kockutbildning också i Sunne. Absolut. Och att få de utbildningarna och samarbeta mer och skapa ännu mer kunskap kring det här med från jord till bord. Det är väl en väldigt stark ambition i alla fall.
Alltså dina slogans, du är väldigt bra på det.
Mm, jag är så klatschig, vet du.
Det är det. Mätt på en plätt. Mm. Från jord till bord.
Ja, men den här då? Mätt på en plätt vill göra det lätt att flytta handen från från butikshyllan till trädgårdsmyllan.
Det är så bra.
Ja, eller hur?
Du borde jobba med reklam,
ja,
känner jag.
Jo, verkligen.
I en annan värld.
I en annan värld.
Senast vi pratade så sa du också att platsen är väldigt viktig för att man ska kunna berätta sin egna berättelse i livet. På vilket sätt? Kan du berätta mer om det?
Mm. Jag tror att tidigare har jag använt text mycket som mitt berättarmedel. Liksom. Och det gör jag fortfarande. Men att få berätta genom gestaltning av en plats är ett annat sätt att göra det på, som kanske blir tillgängligt för fler. Och för mig är det ju viktigt eftersom jag gillar att vara i rörelse. Mm. Och gillar att måla i stor skala då, som det blir när man gestaltar en utomhusmiljö. Mm. Och att foga samman det, de sätten att berätta, det är ju intressant.
Ja, vad betyder egentligen en plats för dig?
Ja, jag tror så här, att jag har i hela mitt vuxna liv har jag ju vant mig vid att flytta och byta sammanhang efter där jag har sett de utbildningar jag har velat gå och de jobb jag har, de bästa jobben helt enkelt. Det är dit jag har flyttat och bytt sammanhang så många gånger, så att det har, jag tror jag någon gång bestämde mig för att platsen inte skulle vara så viktig. Eller den skulle inte få styra mig i det, utan att jag skulle följa min drivkraft då, på något sätt. Mm. Och det har gjort att platsen kanske har varit underordnad då. Men samtidigt har jag ju längtat efter att ha en plats att utvecklas tillsammans med. Det har jag längtat efter länge, och att få odla själv då på det sättet som jag vill och berätta om odlandet på mitt sätt. Så jag har väl alltid letat efter den platsen, fast jag har väntat in den.
Vad har du för drömmar?
Jag drömmer om att få fortsätta berätta om och kanske påverka i en riktning som leder till ett lite mer livsfrämjande sätt att leva. Både för mig och för alla som är intresserade av att göra det. I ett stort perspektiv så drömmer jag om att vi har ett samhälle där vi ges utrymme att fundera mer över vad som är viktigt på riktigt. Och ser lite mer långsiktigt. Och där vi kanske också kommer till insikt om att vi ibland måste välja bort eller försaka någonting för att nå våra mål och drömmar och visioner på längre sikt. Men om vi då vet vart vi är på väg så blir det kanske enklare.
Känner du att du har fått försaka någonting för att alltså, du lever på det sättet du gör?
Nej. Det kanske jag måste tänka, men det omedelbara svaret blir att nej, jag har inte försakat någonting, utan jag har fått någonting som är mycket mer meningsfullt och rikt.
Hur då?
Att jag har haft eller tagit mig möjligheten att känna efter vad jag vill på riktigt. Det är väl det jag kan. Vi springer så fort och vi ska prestera och göra saker som ger resultat snabbt. Ja, det är ett samhällssystem som inte uppmuntrar ett friskt liv helt enkelt.
Mm. Känner du att du lever ett friskt liv nu? På Grobo?
Nej, Inte helt, därför att jag också, jag är ju sån som person också, att jag fyller till bredden tillvaron med uppgifter och så. Jag gör mer än vad jag skulle jag behöva göra för att må bra. Det tror jag, men jag gör det ju med en annan glädje. För att jag gör det jag vill göra.
Mm. Härligt. Och nu, hur ser du på din framtid? Men det kanske är samma sak. Nej, hur ser du på din framtid? Jag tänker att jag släpper den frågan. Jag ska tystna den och blicken. Ni kan inte se det, men jag ser det.
Ja, jag tycker ju att det jag gör nu är så oerhört meningsfullt och meningsskapande, och jag är med i så många spännande sammanhang. Jag har ett jättebra stort nätverk i trädgårdssverige. Mm. Som jag får ett jättestort utbyte av. Och jag vill bara fortsätta. Jag vill fortsätta vidareutveckla Mätt på en plätt. Och Grobo köksträdgård. Och jobba med utbildning fortsatt. Trädgårdsutbildningen i Sunne är ju jättespännande.
Mm.
Se till att det finns större möjligheter för små företag inom livsmedelsbranschen som får visa på den här berättelsen från jord till bord just. Att vi kan jobba med den sortens utveckling här lokalt, det är ju verkligen en dröm.
Jag får massa idéer när du pratar från jord till bord. Jag börjar se så här, du vet, framför mig alla samarbeten och ta in kulturen.
Mm. Ja, ska vi fortsätta planera det efteråt här? Gärna.
Jag kände det var så.
Ja.
Jag bara får så här bilder framför mig.
Ja, men det är ju kultur. Odling är ju kultur.
Mm.
Och skapande, tänker jag. Det är, och trädgårdskultur i vidaste bemärkelse. Det handlar ju om djupt mänskliga saker. Det är ju att trädgård är ju att sammanfoga natur och kultur till en slags hanterbar berättelse. Så i odlingspedagogiken och i trädgårdsarbetet så finns ju, det finns ju allt om vilka vi är som natur- och kulturvarelser.
Ja.
Som går att göra jättemycket med.
Det känns också som en väldigt stor koppling till också historien på något sätt, vår historia.
Ja, det är det ju. Det kan jag känna. Alltså det här med att känna samhörighet med någonting.
Mm.
Det är ju, för mig är det, när jag är ute och odlar, och så kan det ju vara, det är ju inte alla dagar som är underbara odlingsdagar. Utan det kan vara, ja, det kan ju vara dåligt väder och lera och kallt och stelfrusna fingrar. Men det jag alltid känner är ju en koppling till alla som har brukat jorden. Det är ju en vördnad för bondens liv och verk, helt enkelt. Alla som ser till att vi har mat på borden och kämpar med sina jordar.
Ja, läs där. Gammal härsken sill, blir det morgon, middag, kväll? Det är så Kristina, om du måla.
Ja.
Känslan.
Ja.
Man ser Astrid Lindgren, jag får så här bilder av dig när du går i din trädgård.
Ja, lika delar strävan och livsuppfyllelse.
Eller hur?
Ja.
Ja, så är det väl alltid.
Mm.
Det är inget yrke som alltid kan vara kul som helst, utan det är också en vardag och...
Verkligen, men med trädgård kan det ju ofta vara det. Vi ser de här livsstilsodlarna, liksom, livsstilsmagasinen och de två pallkragarna. Eller någonting som ser väldigt välskött och bra ut.
Mm.
Och så är det ju inte. Och det där med motivationen i odlandet, det har jag har liksom mött det bland så många odlare. Att det vacklar fram på sensommaren och det vädret blev inte som man hade tänkt, och alla de där storslagna bilderna i huvudet som när man planerade årets odling, och så går det om intet, eller så blir det inte alls som man har tänkt, och skadedjur och allt vad det kan vara. Det är många som tappar sugen. Och det stöttas av den här livsstils sköna bilden som man ska ha.
Ja, oj vad spännande. Med Instagram och allt.
Ja, visst. Ser.
Men hur jobbar man då med sin motivation?
Mm. Som odlare så tänker jag, eller det är ganska ofta det är så att man får lusten tillbaka när ljuset kommer där på våren. Och det är väldigt tur att det är så då, för då drar man igång alla projekten igen. Även om det känns motigt. Det tror jag är en sak. Men för mig så är det ju den där övertygelsen om att jag gör någonting som är gott också. Alltså att jag gör det ju för att bruka jorden och bruka det som lever under jorden som det mycket handlar om. Det som kommer upp ovan jord, det är ju egentligen bara ett kvitto på att jag har brukat jorden på ett främjande sätt. Främjat ett mikroliv och matat organismerna i marken och skapat förutsättningar för att det ska kunna växa.
Jag blir helt sugen på att odla nu. Jag har en dröm om att odla tomater, men jag har inte tillräckligt med sol.
Jo då. Det där ordnar vi. Det finns ju busktomater man kan ha i fönstret också om du har ett soligt fönster.
Ja, just det. Men du, vad är din drivkraft?
Ja, en av dem är en rädsla för att det inte ska kännas, att inte livet ska kännas meningsfullt. Så jag har nog letat, jag har ju verkligen varit en sökare och letat efter mening. Det tror jag, det är ju tråkigt att jag då beskriver det som en rädsla, men en drivkraft efter mening, en längtan efter mening.
Men hur hittar du mening i livet?
Oj, vilken svår fråga.
I'm going too deep.
Oj, meningen i livet.
Kanske inte meningen i livet, men sådär när du säger att du vill hitta mening.
Ja.
Sådär, vad betyder mening för dig?
Ja, jag tänker ju att jag har letat letat under all min universitetsutbildning som en 7-8 år tror jag totalt, så har jag ju letat och hoppat mellan kurser och utbildningar och även på folkhögskolor då för att hitta mening just. Och intellektuellt har jag letat väldigt mycket, mycket mer än känslomässigt kanske. Läst mycket och hittat sammanhang, hittat människor som jag har känt samhörighet med och hittat mening.
Känner du att du har hittat det mer nu?
Ja, absolut. Jag har många sådana sammanhang, tycker jag. Verkligen. Det är liksom en trygghet, tänker jag. Att veta att det finns många sådana sammanhang.
Innan vi skiljs åt så undrar jag om du har något tips till de som besöker Sunne eller folk som kanske redan bor i Sunne på någon plats som du tycker att man borde besöka?
Ja, jag tycker ett speciellt ställe som jag verkligen älskar, det är ju Tiskaretjärn. Eller Tishan som man säger på dialekt då, i Gräsmark. Jag tycker det är en fantastisk plats.
För folk som inte är härifrån, kan du berätta mer om den platsen?
Ja, men det är ju en gammal gårdsmiljö och ett naturreservat med fina ängar som där det växer det är ju en intressant flora som jag tycker att man ska eller det är mitt tips i alla fall. Det är en miljö som jag njuter av att vara i.
Så då kan man åka dit, ta med lite fika och sitta där och njuta. Eller promenera.
Promenera kan man göra, för det finns ju vandringsleder också runt om där.
Just det. Ja, ett bra tips. Men du Anneli, tack för att du ville komma till Sunnepodden.
Tusen tack.
Ha det gött.
Detsamma.
Hej hej.
Hej.
Projektledare för Sunnepodden är Anneli Jansson. Och ett särskilt tack vill vi rikta till Elias Klinell som ligger bakom signaturmelodin. Och jag som babblar på här bakom micken heter Linnea Svärd.